Det är tisdagen den 26 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Idag ska vi prata om turbulensen i Vänsterpartiet där två riksdagsledamöter och partistyrelseledamöter ju lämnade partiet med visst buller och bång i helgen. Hur ska vi tolka det och vad betyder det om något för partiet? Men innan det ska jag passa på att berätta om någonting annat som jag inte tror att ni vill missa. För det är så att vi på ledarredaktionen har bjudit in regeringen till utvecklingssamtal. Vid fyra tillfällen i höst kommer utvalda ministrar till våra lokaler i Stockholm för en live-utfrågning inför publik. Vad är de mest stolta över så här långt? Vad hade kunnat gå bättre? Och inte minst, vad ska de satsa extra på under det år som är kvar till valet? Först ut, redan nästa vecka på onsdag den 3 september klockan 17, är klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Och du som lyssnar på ledarredaktionen är förstås inbjuden att komma och lyssna då också. Anmäl dig till den här utfrågningen genom att mejla till utvecklingssamtal@svd.se. Antalet platser är förstås begränsat, så först till kvarn gäller. Och all praktisk info om tid och plats, det får du vid anmälan. Alltså utvecklingssamtal@svd.se. Hör av er så fort det bara går, så ses vi nästa onsdag. Tillbaks till dagens poddämne. I söndag så kallar ju två av Vänsterpartiets riksdagsledamöter, Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas, till presskonferens. Då de meddelar att de lämnar partiet, detta efter att ett uteslutningsärende inletts mot dem båda. Riazat var suppleant i partistyrelsen, Delgado Varas ordinarie ledamot. Delgado Varas hade ju redan tidigare lämnat partiets riksdagsgrupp, men lämnar nu alltså tillsammans med Riazat partiet helt och hållet. Båda två kommer dock sitta kvar i riksdagen. På presskonferensen riktar de minst sagt hård kritik mot partiledningen. Riazat menar att uteslutningsärendet mot dem var, citat, en av de största skandalerna i partiets historia. Och han talar också om att de båda hade utsatts för ett karaktärsmord. Delgado Varas var också mycket kritiskt. Hon sa bland annat att, citat, ledningen väljer att förstöra 108 år av kamp och solidaritet. Och att partiet hade förvandlat till någonting stalinistiskt, organisatoriskt och socialdemokratiskt politiskt. Och de förklarade också att de tänkte gå vidare med att skapa ett politiskt alternativ, även om de inte ville säga så mycket mer om det just nu. Hur ska man då förstå det här? Varför ville man utesluta just de här två? Vad ska man tänka om den hårda kritiken mot partiledningen? Och är det här tecken på någon slags djupare splittring inom partiet? Det är dagens ämne och det är jag glad att hälsa två gäster välkomna, nämligen Daniel Svedin, politisk redaktör på tidningen Arbetet. Varmt välkommen hit, Daniel.
Tack så mycket.
Och så Leonidas Aretakis, chefredaktör på tidningen Flamman. Varmt välkommen du också, Leonidas.
Tack så mycket.
Daniel, jag börjar med att fråga dig. Jag misstänker du kanske inte var helt överraskad av helgens besked, eller hur var det?
Ja, att det skulle hända just i helgen visste jag väl inte riktigt, men man anade väl att någonting var på gång när de började Facebooka den här duon redan på fredags eftermiddagen, där de på något sätt verkade medvetna om hur det här uteslutningsärendena skulle se ut när det skulle föredras i partistyrelsen. Att liksom anklagelserna, de bemötte anklagelserna i liksom undertexten lite grann, och sen när det kallades till presskonferens så anade jag väl att de skulle höja temperaturen i alla fall i mot partiledningen. Men att det skulle sluta med att Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas lämnade partiet liksom någon gång under den här processen, det trodde jag hela tiden.
Mm. Du då, Leonidas, samma fråga. Hur överraskad om något har du varit att processen tog slut så här, så att säga?
Nej, det var väl ändå gissningen på redaktionen lite grann att de skulle lämna. Sen så de senaste månaderna har man ju anat att någon gång kommer det ske. Alltså, de hade kunnat välja, tror jag, Lorena Delgado Varas till exempel. Hon hade nog kunnat välja, jag tar bort mina inlägg från sociala medier, jag backar och sen så slutar jag fred. Jag tror att den möjligheten faktiskt fanns, men det känns som att man har helt enkelt valt att inte, valt en annan väg helt enkelt. Alltså man har valt konfrontation. För man tycker att här finns det principfrågor i botten som handlar om någonting mer än bara de här delningarna. Och det tror jag egentligen att båda sidor anser. Och ja, vad jag tror att det egentligen handlar om, förutom de här klumpiga delningarna, det är egentligen en strid som går tillbaka åtminstone till 2012 när Jonas Sjöstedt tog över som partiledare och bestämde sig för att partiet ska försöka söka makt, större inflytande och inte bara ha liksom rätt i någon slags renodlad marxistisk mening, men ja, stå vid sidlinjen. Och det vägvalet tror jag egentligen är det centrala, och det här är bara då det sista, eller ja, jag vet inte om den sista striden, men det är en delstrid i den liksom större strategiska kampen.
Okej. Okay. Ja, nu går du tillbaka sen till 2012. Jag tänkte vi ska prata en del om förhistorien, men jag tänkte börja med att prata om det här som du nämnde, Delgado Varas delning av då bilder som anklagades för att vara antisemitiska på X, som hon själv förklarade att det hade skett av misstag, och hon var ju ångerfull. Men hon kritiserades ju ändå hårt av partiledningen. Just den händelsen med delningen som skedde i maj i år, Leonidas, hur stor roll tror du bara den historien, hur stor roll har den spelat?
Det var väl ett tecken på en politisk vårdslöshet som man kan unna sig, skulle jag ändå säga, i ett rörelseparti om man är kanske en lokalrepresentant eller sådär. Men om man sitter i partistyrelsen och om det är någonting som händer ofta, och om man har en sån oförsonlig syn på liksom att ja, man tänker inte ändra sig. Det ska vara en del av aktivismen att man hela tiden utmanar gränsen för och liksom dekorum på något sätt. Det går ju, alltså, man kan ju också spåra tillbaka till 2022 om man vill, när hon, det här så kallade röda rummet-gänget då, Daniel Rias, Satlorin och Delgado Varas och Malcolm Jallow i Almedalen, när Nooshi Dadgostar ska hålla ett tal om marknadsskolan, där de då håller upp varsin flagga med YPG, YPJ och PKK, alltså PKK och deras systerorganisationer i Syrien. Det är någon slags, det är lite kuppartat sådär, det är inte något som man har kommit överens om från ledningens håll, utan något som de bestämmer att nej, men det är det här vi vill att folk ska prata om i förhållande till Vänsterpartiet under Almedalsveckan. Och då agerar man ju inte bara mot ledningen egentligen, utan då agerar man ju också någonstans mot medlemmarna som har valt ledningen och valt då att föra en viss politisk linje i olika frågor, och att man då 2022 skulle fokusera där på marknadsskolan. Mm, och det måste man ju kunna få göra då som ledning och inte ha ledande personer som väljer en annan linje. Och ja, det finns flera sådana exempel, och det här var väl då någon slags droppe som fick det att vinna över, eller om hon hade kunnat komma undan med det, det vet jag inte. Men det var ett av flera exempel i alla fall.
Mm. Daniel, vad säger du om det, att den här delningen då som hon sen bad om ursäkt för, den kanske var en droppe, men det finns väldigt mycket annat här att förstå också för brytningen. Delar du den synen?
Ja, nej, men jag delar egentligen allting som Leonida säger, och det som är intressant liksom i den här PKK-manifestationen, när man ska säga, är också att Daniel Riazat är utbildningspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, borde ju vilja prata om skolfrågor, men vill istället prata om liksom, och det kan man ju tycka är viktigt att liksom prata om hur västvärlden har svikit kurderna i huvudsak Syrien och Irak, när man liksom har sålt ut dem då, när från att ha varit helt instrumentella i att bekämpa IS, men att man liksom då också tar den här terrorstämplade organisationens flagga, och att man som man inte heller kan vända upp åt rätt håll. Det var en upp- och nedvänd PKK-flagga som Riazat hade, det kan man ju notera. Och en utbildningspolitisk talesperson. Så att det blir ju väldigt liksom en oerhört märklig markering mot ledningen och det egna politiska ansvaret man har fått av sina medlemmar. Att du är den som ska föra vår talan i de här frågorna ytterst vid sidan av partiledaren. Men gör inte det.
Mm. Men Daniel, både du och Leonidas, ni är ju helt enkelt bilden av två fribrytare som oftast har satt sig själva och sin egen agenda framför laget. Kan man sammanfatta det så?
Ja, nej, men det finns ju någonting i det här aktivistiska som Leonidas pratar om, där det på något sätt är vackert och fint. En del av traditionen i partiet som jag uppfattar är ju just det, att den här typen av oresonligheten och oviljan att backa och liksom stå upp för sina principer är bra. Och i partiet har man ju odlat en sån identitet kring olika personer, och liksom förstärkt det och tycker att det är jättebra att man beter sig i riksdagen då mot politiska motståndare är kanske otrevlig och liksom markera på olika sätt och liksom att det är bra med den här typen av oresonligheten mot SD, mot M, och att det risken är ju då att, den, att, att man tar in den energin i det egna partiet och liksom en kamp, den här vad ska man säga, aktivistidentiteten blir liksom en del i en kamp mot den egna ledningen istället för att det är alltid rätt att göra uppror mot makten i Vänsterpartiet. Och den yttersta makten och den enklaste makten att göra uppror mot är liksom partiledningen.
Mm. Vad tror du om det, Leonidas, att man så att säga kultiverat och beundrat lite en aktivistroll i partiet och att det här är ett exempel på att det är därför man helt enkelt man gillar lite det här oförsonligheten, men sen när den slår mot det egna partiet så är det inte så roligt längre. Vad tänker du om den perspektivet?
Jo, men det är sant. Och under en lång tid så har man ju inte suttit i regering alls. Man har inte varit mer bestämt i Sverige. Man har suttit vid sidlinjen i över 100 år. Man bildades för det första som en utbrytning, så det sitter ju någonstans i partiets DNA kanske med utbrytningar. Och sen så, och då har man ju haft någon slags revolutionär ambition. Man ska ha socialismen, man ska mycket mer radikala än socialdemokratin. Man ska vilja liksom, det är liksom en muta med små framsteg som kanske är liksom 50 spänn till i fickan eller för någon ensamstående mamma och sådär. Det är liksom någon slags muta från kapitalet som inte alls är nog, utan man ska alltid ha mer. Och då blir varje kompromiss blir då ett svek mot det här stora idealet som man har. Och det blir ju även så inom partiet. Så när någon då ledare som man själv har valt på en kongress går ut och försöker kompromissa i någon fråga, då blir det ett svek från det här perfekta idealet som man har ställt upp. Och det blir väldigt omöjligt och då blir det väldigt mycket konflikter. För ingenting är rent nog. Och det finns ju då en liten klick. Det här är inte något som präglar partiet som helhet egentligen. Det är en kultur som man har försökt röra sig bort från. Och det här, jag skulle säga att Lorena Delgado Varas och Daniel Riaz, att de representerar ju inte den stora mängden av vänsterpartiska medlemmar. Utan de representerar en minoritet som vill ha det här lite mer radikala. Men ja.
Återgå till historien. Leonidas tog ju upp då 2012 redan som ett exempel på när Jonas Sjöstedt tog över och försökte då vrida partiet i en mer, ska man säga, maktfäg och kanske då pragmatisk riktning. Daniel, vad tänker du om det? Alla har väl uppmärksammat att Nooshi Dadgostar har siktet inställt på att bli ett etablerat parti i en regeringskoalition, men var det Sjöstedt som började redan 2012, eller hur ser du på förhistorien här?
Man kan väl säga att det började ännu tidigare. Det var liksom under Gudrun Schymans period när man liksom får in tjänstemän i regeringskansliet. Alltså det har ju funnits liksom en tillvänjningsprocess som har liksom böljat lite fram och tillbaka. Och sen blir det ju mer definitivt med Sjöstedt. Att man har väl att hans efterträdare också delar den bilden, även om det liksom säkert finns en del politiska slutsatser som man drar, olika slutsatser som Nooshi Dadgostar och Jonas Sjöstedt drar, men att man är överens om det liksom väsentliga är att är vi ett parlamentariskt parti som sitter i Sveriges riksdag, så måste liksom slutmålet vara att vi har ministrar och ytterst liksom statsministerposten. Det måste liksom vara slutmålet. Och det har jag väl liksom tänkt när jag har liksom följt Vänsterpartiet och sådär, att tidigare så var det ju liksom en stor konflikt under kanske Lars Ohlys år, att man pratade om kommunister och förnyare. Och där liksom kommunister på något sätt var då termen som användes för de här liksom mer kompromisslösa. Och förnyarna var de som kanske mer så, ja, men vi ska använda oss av de plattformar vi har och vi ska agera inom ramen för det på ett sätt som gör att vi kan nå politiska segrar. Nu har ju liksom den terminologin har ju dött bort lite grann. Det är inget få som pratar om Vänsterpartiet som ett kommunistiskt parti. Det finns liksom inga kommunister kvar på det sättet. Men det finns liksom en sorts DNA i partiet som böljar lite grann mellan det här. Att ha rätt eller få rätt.
Okej. Okay. Leonidas, vill du komplettera med någonting kring detta?
Ja, nej, precis. Anledningen till att jag gick till 2012 är just för att innan dess hade vi Lars Ohly och han finns ju kvar nu som en liksom kritiker som hela tiden backar då de här utbrytarkonstnärerna Björn Alling och Solidaritet. Och, i det här fallet då Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat.
Det som är intressant med Oli tycker jag är att han har ju varit partisekreterare. Jag tittade lite grann i Retriever att han har ju liksom, han har ju verkligen uteslutit människor som partisekreterare. Så att han är ju liksom inte någon som tycker att under den tiden han var en toppman i partiet så tyckte han ju inte att frifräsare hade någon plats i Vänsterpartiet direkt.
Ja, men det finns ju en slags bild då. De som backar det här gänget, de har ju en bild, de försöker ge en bild av de representerar rörelser. Och när Vänsterpartiet då nu ska bli det nya socialdemokratiska partiet, vilket de ju kommer med den här anklagelsen, att de är sossar, det är det värsta en vänsterpartist kan kallas för. Men det är också sant, det är en korrekt analys, tycker jag. Alltså det måste man nästan säga öppet, tycker jag, för nästan från Vänsterpartiets håll. Alltså man har ju sedan väldigt länge accepterat den parlamentariska demokratin och de spelreglerna. Och det tycker jag inte det borde vara en så himla fräck förolämpning att bli kallad för sosse sådär. Men i den rörelsen, det man är rädd för då, det är att man har tappat kontakt då med hela det som byggde, det man anser byggde Sverige, folkrörelserna. För det har ju Socialdemokraterna kanske ganska mycket lämnat, att man pratar inte så mycket om arbetare och arbetarrörelsen på det sättet, utan man styr kanske mer via experter och liksom opinionsundersökningar, och att det är lite mer från toppen och neråt. Och då ska Vänsterpartiet vara det här rörelsekopplade partiet. Problemet är ju att man har liksom inte haft samma kontakt med just arbetarrörelsen, utan den kontakten har varit väldigt mycket med just internationella rörelser som handlat om Vietnamkriget förut, då, sen Irakkriget, och idag är det då liksom Palestinarörelsen. Jag tycker att det är toppen att man har den, odlar den kontakten. Men det är den frågan hela tiden som blir hetast inom Vänsterpartiet och inte så mycket inrikespolitiken. Och den här nya inriktningen som partiledningen vill ha, det är ju att vi ska också faktiskt bry sig om, ja, till exempel då marknadsskolan när vi är i Almedalen och prata om den. För det bryr sig vanliga arbetare om i Sverige. Men det är de här splittringarna, det de visar, det är att den stora energin, och det gäller inte bara Sverige. I Norge har vi en liknande splittring kring liksom Palestinafrågan. Enhetslisten i Danmark, samma sak. Det är liksom de internationella frågorna hela tiden som leder till konflikten inom Vänsterpartiet. Och det handlar ju också om det. Vad ska man framförallt lägga fokus på? Är det inrikespolitiken eller är det utrikespolitiken?
Mm. Partiledningen har ju varit ganska sparsam med kommentarer, i alla fall vad jag har sett. Så vi har ju, den här konflikten har ju beskrivits väldigt mycket från bara ena sidan, de uteslutnas. Men om vi ska försöka rekonstruera hur partistyrelsen tänker och försöka fundera på det. Daniel, vad har de gått in i den här affären med för världen? Och varför har man gjort som man gjort helt enkelt?
Nej, men jag tror att det handlar om det. Jag tycker man kan liksom ana det i en del. Liksom, det är inte varit så att Nooshi Dadgostar själv har kommenterat, men att det finns ju helt uppenbart en del medlemmar som där de säger att man att ha förtroendeuppdrag innebär inte att man ska utsättas för ena eller andra. Och att det har liksom varit en att de här människorna har och när jag har pratat runt att de här människorna och människorna som de uteslutna du och de människorna som varit lojala med dem har liksom inte bara gjort de här delningarna utan också hur de har behandlat partikamrater under tiden. Och det är väl liksom det som konflikten i ganska stor grad handlat om, som jag förstår, att det är liksom en intern kultur som inte accepteras längre. Där man liksom anklagas för att vara om man liksom inte är lojal med dem så är man en förrädare på liksom en massa olika sätt. Man är liksom klassförrädare, man kanske liksom är förråder sin bakgrund. Alltså om du
nazism är också återkommande i den här frågan då.
Precis.
Förlåt, tar du nazist? Nej.
Rasist, eftersom att det är människor med utländsk bakgrund nu som
ja, rasist, ja.
Går ut.
Precis, okay. Och att det finns liksom en tonalitet av som jag liksom snappar upp när jag liksom tittar på Facebook och sådär, att om man inte är lojal med de här människorna som nu har hotats med uteslutning och lämnat partiet så är man liksom någon sorts onkel Tom, om man själv också har sina rötter liksom utanför Sverige. Och att så det är liksom ett sätt som inte accepterar att man kan prata med varandra i Vänsterpartiet. Det tänker jag, det verkar finnas det.
Ja, jag läste ju en av dem som jag tror du syftar på, Ali Esbati, tidigare riksdagsledamot och VU-ledamot. Han skrev öppenhjärtligt på Facebook om det här. Så här citat: för egen del lyssnar jag med tilltagande häpnad på ordflödet, han syftar då på presskonferensen, med minnet av alla år där det var betydligt jobbigare att gå på ett gruppmöte i riksdagen än att exempelvis utsättas för drev av borgerliga ledarskribenter. Och jag, ja, Ali Esbati har väl uttryckt, han tycker inte det, han menar väl att han blivit hemskt utsatt av oss borgerliga ledarskribenter, men det har alltså varit ännu värre med partikamraterna. Och det är lite det du beskriver också, Daniel. Leonidas, är det personer som helt enkelt har betett sig väldigt illa mot partikamraterna? Är det så enkelt som vi ska förstå det här?
Ja, vad jag förstår så finns det en liksom akt som jag tyvärr inte har tittat på, men som skulle ha som har använts nu för de här omröstningarna som skulle ha ägt rum om de här två skulle uteslutas. Men ja, den lilla kontakt jag har haft med dem har ju inte varit positiv, kan jag ju säga. Alltså vi blev ju också anklagade för allt möjligt för att vi skrev om de som inte, när vi skrev till exempel om att Malcolm Jallow inte hade betalat partiskatten som alla, i samma utsträckning som de andra, så blev vi också anklagade för att vara rasister och sådär av olika människor. Så att det är en viss ton och så. Sen om man vill vända på det, liksom, om jag ska återkomma till det som Daniel pratade om också, det här med han fick gå av ledningen och hur de agerat. Alltså, där måste jag säga också då att ledningen kanske inte har varit den starkaste att hantera det här. Man har kommit in i den här situationen, tycker jag, med ett litet minuskapital på kontot. När man har haft väldigt svårt från partiledningshåll att förklara varför ska man vara socialist. Det var flera tillfällen i tv när Nooshi Dadgostar liksom snubblade på orden där och nästan ville ha bort ordet. Och nej, men det är något de vänster pysslar med och lite allt möjligt. Och jag tycker att som ledare för Vänsterpartiet så måste man kunna förklara väldigt tydligt varför socialism är en väldigt bra idé och bottna i det. Och jag tror att många kände då att de ville liksom bort från allt som Vänsterpartiet var. Och då går man in och sen så var det liksom diskussionen om partiprogrammet och då är det vissa som ville ha väldigt många väldigt marxistiska ord med. Jag kan tycka att det är lite larvigt, men hon går ändå in i det här med någon slags uppförsbacke och kanske en brist på cred när de då får dundra på mot öppet mål. Och det är någon speciell situation som finns nu när liksom, vi ser det också med Gislen, alltså Folkhälsomyndigheten, när han dundrar på mot dem som tidigare smittskyddsgeneral, vad heter det? Hur som helst, han dundrar på mot dem som att de inte har någon expertis och allt där. Han verkar ha poänger, men de svarar inte riktigt på huruvida han har varit knepig på det andra sättet, för att han är då, det är ett personalärende och man kan inte göra det som organisation. Men idag när liksom man med sociala medier kan komma ut så brett som individ, så blir det väldigt svårt för organisationer att inte tala ut. Och nu spelar ju då Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas som ett öppet mål och kan säga vad som helst om partiet, och de kan ju inte riktigt svara. Så att de har ju en svår situation här, tycker jag, och de borde ha gått ut, klivit ut mycket tydligare och liksom gett en bild av hela liksom Palestinafrågan, om rörelsen, hur man ser på liksom allt det där, som bara samlar partiet. Och det har man absolut inte gjort, tycker jag.
Det finns ju ett problem då. Jag tänker att ett sätt som jag tror att man resonerar är ju att partistyrelsen är i något sorts underläge för att man inte vill gå ut och berätta om de här värsta överkampen eller övergreppen som eventuellt har skett internt, eftersom det får partiet att se ännu galnare ut. Om man berättar om vad som har hänt, att så här, ja, men Svenska Dagbladets ledarsida kan göra ännu roligare texter om vilka gräsliga medlemmar och företrädare vi har, att det tycker man också är tråkigt. Så att, jag håller med dig om att man har liksom inte, Leonidas, att man borde ha haft en kommunikationsplan kring det här som man liksom inte har haft, helt uppenbart. Men jag tror att de är också varit rädda för att skapa mer oönskad publicitet kring vad som faktiskt har skett, om de börjar liksom...
Men jag hoppas att locket bara ska kunna läggas på, men det är det som är problemet.
Ja,
det går inte, det försvinner inte, utan du måste gå ut och göra någonting. För att Lorena och Daniel har ju valt att det här ska vara en öppen diskussion. Och det är det vänsterpartister väljer jämt. Så fort man är arg på partiledningen eller på någon annan, då är det rätt ut på Facebook med ett öppet inlägg som är liksom... dundra på med de hårdaste ord man kan komma på. Så att, det är ju den kulturen.
Ja. Nu talar du om Folkpartiet, intressant.
Ja, men Katarina Barlings avhandling som diskuteras lite grann i sociala medier, så där, den handlar ju om partikulturer. Och där kommer hon fram till att Liberalerna och Vänsterpartiet har ganska liknande partikulturer. Att de gillar varandra lite grann och så. Mm. Men det finns något... det är många akademiker som tycker att de är väldigt rätt om
Jag tänkte säga det är samma typ av adjunker som röstar för båda.
Frågor, så att, ja.
Ja. Men då är nästa fråga, hur stort stöd inom partiet? De får uppenbarligen mycket stort stöd på sociala medier. Det är många som likar och beklagar och så där. Men Daniel, av partimedlemmar och av partimedlemmar med viss makt, hur finns det stöd för de här två fribrytarna?
Nej, jag vet, Viktor Bartkrona har väl tittat på hur många kryss de hade fått och ingen av dem har väl liksom blivit direkt valda, även om de liksom var stod högt upp på listan och sådär. Så att de, det är klart att de har haft ett stöd. Men det finns ju också, jag tror att nu, alltså det är uppenbart att när man sitter kvar i riksdagen som bilder så blir, då är man ju liksom för de flesta politiskt död, tror jag. Det gör man ju bara inte som vänsterpartist, sitter och liksom tar pengar utan att gå på utskottsmöten och liksom vara på det mandatet. Sen tror jag väl att det finns ett, det är helt uppenbart att det finns ett stöd i organisationen och det går väl tillbaka till det vi diskuterade tidigare, att det finns en önskan efter liksom en mer kompromisslöst vänsterparti som liksom har utrikesfrågorna. För väldigt många är det ju, precis som Lena var inne på, för väldigt många är det därför man går med i Vänsterpartiet, för att man är arg över någon liksom världsordningen och liksom hela skitsystemet och det globala syd, hur det liksom plundras och utnyttjas, och Vänsterpartiet är liksom en där man kan få utlopp för de känslorna och liksom organisera sig kring det, och att de här människorna har representerat den typen av kompromisslöshet och den typen av ilska och vrede över sakernas ting.
Jag tänkte på det, jag håller med, och sen tror jag att det finns en mellankategori av medlemmar som håller med dem liksom i sak, typ att man ska inte hålla tillbaka när det gäller Gaza, man ska använda de hårdaste möjliga ordalagen, man ska vara på varje demonstration, och partiet har blivit så sussigt och för mesigt och partiprogrammet borde ha fler liksom kodord som antikapitalism och där. Men man har också att man har snarare en kritik mot att de bryter mot demokratiskt fattade beslut. Mm. Att säga okej, men de, om de är minoritet och om de är styrelsemedlemmar, så måste de ändå, de har som uppdrag att förverkliga de beslut som har fattats på kongresserna oavsett vad man tycker. Mm. Och det tror jag också är en stor grupp som nu kanske kan sympatisera med de här två personerna, men som inte kommer att följa med dem till ett annat parti, för att man ändå anser att ja, men man får väl vara tålmodig som minoritet och liksom hoppas vinna någon gång för sin linje istället för att bara lämna.
Precis, partimedlemmar är ju väldigt ofta liksom organiserade i andra organisationer också, och många av dem kan väl göra den insikten att om den här typen av beteenden skulle vi inte acceptera i min liksom kolonilottsförening eller i bostadsrättsförening eller någon annanstans. Apropå det du säger, Leonidas, att det är bra att den här kompromisslösheten finns, men det här är ändå personer som är valda till något annat. De måste liksom stå upp för den här organisationen. Det jag skulle säga är att när jag fick ju källor på då att man i helgen då hade röstat i distriktet i Stockholm för att okeja den här uteslutningen. Och då, det tyder väl också på att liksom, hemdistriktet lyfter sin hand, att det liksom, ja, stödet är liksom inte så stort att partiet höll på att spricka på det.
Nej, för det tänkte jag fråga, ni ser inte framför er en helt enkelt partisprängning alla 1977, när jag tror det var en fjärdedel av medlemmarna som följde med två riksdagsledamöter som bildade APK den gången. Det ligger inte i korten nu, förstår jag rätt då?
Jag tror inte det. Jag har svårt att se det.
Leonidas, du tror inte heller det?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det här, det kommer nog, min gissning är att det här också kommer att ebba ut och att partiledningen kommer att få lite friare händer framöver, att det här, de kommer att ta politisk skada och de kommer inte ha mycket mån framöver att göra någon liknande uteslutningar kanske, men vad man hoppas från partiledningen är väl att få lite mindre intern kritik, kunna fokusera på ett mer samlat budskap, och att ja, när Centerpartiet och sossarna säger att ja, men hur ska man kunna samarbeta med Vänsterpartiet? De är ju antisemiter och de tar inte ett problem på allvar och allt det där. Då kommer man ju kunna säga att nej, men jag har faktiskt, alltså Nooshi Dadgostar kommer kunna säga, jag har faktiskt betalat ett oerhört högt pris för det här. Ni ser ju vad de skriver om mig i sociala medier. Jag har verkligen, det har verkligen kostat för mig, men jag har valt att göra det för att jag tror på det. Så att då kommer man kunna säga det, och det är ju sant.
Jag tänkte fråga dig, Daniel, är det här en liten seger för det socialdemokratiska regeringsalternativet, att en punkt där man hade kunnat kritisera det för att man har extremister i leden i ett av partierna att det har man visat krafttag mot, kan säga så här, att vi gör det Sverigedemokraterna inte gör, så att så vidare, så att det stärker vänstersidan generellt.
Jag tror att Socialdemokraterna är enormt glada för det här som har hänt. De har ju varit väldigt bekymrade över Vänsterpartiet och liksom vissa företrädares oförmåga att liksom tillräckligt kraftigt markera mot antisemitism. Så att det är klart att jag tror att det här stärker korten för Vänsterpartiet i liksom relation till Socialdemokraterna. Däremot så tror jag ju inte liksom att högern kommer igenom kred för det, utan man kommer ju ändå liksom, hur kan det här komma sig att det dyker upp då och då ändå? Men i liksom relation till Socialdemokraterna är det här kanon för partiledarna.
Jag såg champagneflaskorna som bars ut på Lundbakgatan bakom 68, det förklarar saken då. Jaha, vad säger du om det, Linnéas, bara Socialdemokraterna, vad tror du, man är mycket nöjd med det här?
Ja, det tror jag, för att man har ju på något vis, det blir ju lite, det är inte en jättestark kritik att kritisera Socialdemokraterna för vad en perifer del av Vänsterpartiet gör, så att säga. Det blir ju lite indirekt kritik, och nu blir ju den kritiken ännu mer indirekt. Alltså, titta på vad ex-medlemmar i Vänsterpartiet gör. Det blir ju väldigt svag kritik, även om högern säkert kommer försöka. Så det blir ju väldigt skönt för, ja, för Magdalena Andersson då, som skulle... ja, är tilltänkt att leda en eventuell segrande då vänstermajoritet. Så att, det är skönt att slippa den kritiken. Hur ska hon... Hon kan inte ens hålla ordning på sitt regeringsalternativ, så att säga. Utan nu är det väl lite mer ordning ur det, ur den synvinkeln. Mm.
Det här alternativet som de då var ganska luddiga om då, om det skulle bli ett parti eller så här, är det någonting som kan spela någon roll i framtiden, tror ni, Leonidas?
Alltså det här alternativet som de har grundat...
Alltså, de pratade om att de skulle erbjuda något politiskt alternativ, men om det skulle vara ett parti eller inte, jag vet inte om vi har fått besked om det, men vad, kan det bli någonting av det helt enkelt?
Jag har så svårt att se det, för att de här internationella frågorna som de här utbrytarna har som fokus, de är ju inte, de kommer ju sällan högt upp på väljarnas liksom viktigaste frågor, och vi får se om nu Gaza, som ändå är en så pass stor, den dominerar ju ändå ganska mycket av nyhetsrapporteringen och diskussionen. Den kanske kan sticka ut och bli ändå någon slags valfråga. Men där är ju Vänsterpartiet tillräckligt bra. Och där är ju faktiskt till och med Socialdemokraterna skapligt bra nu. Och till och med Moderaterna. Alltså det är inte den tydliga frågan där man kan sticka ut. De sticker i så fall ut som ett parti som vill samma saker, men med mer radikal retorik. Och det är inte något som går hem rätt. Det är väldigt liten procent av befolkningen som tycker att det är viktigare med väldigt arg retorik. Så spelar det ingen roll om man åstadkommer något eller kommer in i parlamentet. Bara man är autentisk och äkta i sin tro på den politiska linjen. Så jag tror snarare de flesta i slutändan kommer välja ett alternativ som faktiskt kan komma in och som inte kommer att bara bråka bort allting, utan som faktiskt kommer att sitta där när det är omröstning och rösta då på att FN ska till exempel förespråka ett eldupphör.
Mm. Vad säger du, Daniel? Kan alternativet bli något som utmanar, eller blir det på sin höjd vänsterns medborgerlig samling?
Ja, alltså Vänsterpartiet har väl de senaste åren gett upphov till tre nya vänsterpartier liksom, genom uteslutningsärenden. Och det är väl möjligt att det här partiet, eller alternativet, eller vad man ska säga, som Maria Sato, Lorena och Delgado Varas bildar, liksom har en större chans än de andra, för det var ju politiker eller liksom lokala vänsterpartister som uteslöts. Så det är möjligt att jag tror verkligen inte det, men det är möjligt att det här blir lite mer framgångsrikt om det ställer upp ett val. Så kan man väl tänka sig att det finns någon liten valkrets någonstans där de kan få väldigt många röster på att de har duktig organisatör, och det kan man väl säga om Lorena och Daniel, att de är säkert ganska duktiga på att träffade rätt sorts väljare som skulle kunna vara benägna att rösta på det här, men det är ju liksom inte, jag tror inte de kommer ta enorma väljare från Vänsterpartiet, utan det kanske liksom då från soffan som man tar väljare, eller människor som, ja, jag vet inte, Skärholmen är väl hemmaplan för Lorena, om hon är en stark karaktär där och liksom lyckas människor tycka att hon är en person som verkligen man måste rösta på, att hon kan få det, men jag tror absolut inte att de kommer in i riksdagen.
Finns det en splittring inom Vänsterpartiet vad gäller just Gaza och Israel-Palestina-konflikten? Eller är det ingen sprängfråga, så att säga? Vad säger du, Leonidas?
Alltså jag skulle säga att partiet har, de pratar om ockupation, liksom ockupationen som en kontext som ligger bakom 7 oktober terrordådet. De pratar om bosättningspolitiken som måste upphöra, att Palestina måste erkännas som stat, att det måste till ett, alltså de, i varenda faktisk sakfråga så tycker de ju allt som, ja, man ska tycka om man är på Palestinas sida i det här. Sen så finns det ju vissa som tycker att nej, men man måste använda rätt ord, det ska använda, man ska liksom prata om bosättet kolonialt och liksom Israel kanske inte har rätt att existera på grund av att det grundar sig på en fördrivning och lite sådana radikala tankar. Det är ju en minoritetsposition och där finns det kanske, ja det finns en minoritet som tycker att man ska vara mer radikal, men den är ju ganska liten, eller som till exempel ser då det här terrordådet som en motståndshandling, alltså någon slags legitim motståndshandling och inte bara ett uttryck för desperation eller som, ja, vad det nu är man kan säga. Men det är en, som sagt, en minoritetsposition. Jag tror inte att det är någonting som de kommer vinna särskilt brett väljarstöd för.
Mm. Daniel, samma fråga till dig. Finns det en intern konflikt kring Gaza och Israel och Palestina inom Vänsterpartiet, tror du?
Nej, jag håller med om det. Det är ju liksom en konflikt om ordval i huvudsak, och sen så finns det de här ännu mer radikala stämningarna då, som ju liksom inte, vad jag uppfattade, representerade i riksdagsgruppen egentligen, utan mer liksom sympatisörer, medlemmar på liksom väldigt långt ut som kan tycka, ja men där att liksom staten, vi måste ha en enstatslösning och liksom sådär.
Men om man är överens i sak, finns det någon konflikt kring, alltså, hur man uttrycker sitt engagemang, alltså vem man går i demonstration med, vad som sägs där, om det dyker upp Hamas-flaggor, om det dyker upp folk som säger att Israel inte ska existera, alltså kring liksom former och Leonidas var lite inne på det. Daniel, finns det konflikt där, tror du? Liksom? Hur kampen ska föras, så
att
säga?
Det är uppenbart att det finns liksom en frustration hos väldigt många som går i de här demonstrationerna, som organiserar demonstrationerna, där man är besvikna på att, och det är inte bara Vänsterpartiet, men att säga, vart är Miljöpartiet, var är Socialdemokraterna, var är liksom fackföreningsrörelsen? Man tycker att de har hållit sig borta, och till del är väl det en effekt av hur 7 oktober-attacken såg ut, att det liksom blev svårt för vänstern och i bred mening att förhålla sig till det där, och liksom att man, och att man det, att våga upp, att som toppolitiker våga uppträda kort efter den attacken i en demonstration där eventuellt någon kommer säga heja Hezbollah eller heja Hamas, är liksom ett, det priset kommer liksom inte socialdemokrater vilja betala för att visa sin solidaritet med Palestina i det skedet. Så att det är ju klart att det finns liksom en frustration från aktivisterna som ju liksom inte har något, det är ju inte, Palestina-aktivisterna omtalar sig nu som att det vore liksom en enhet med liksom en, något sorts språkrör som pratar direkt till Daniel Riazat och Lorena. Det finns ju inte riktigt, men det är klart att det finns en frustration hos rörelsen av att liksom, var är partierna?
Leonidas, vill du komplettera någonting där?
Ja, alltså det finns ju någon slags konflikt pågår ju som handlar om också hur man ska se på antisemitism. Att det finns kanske en del som tycker att nu under kriget ska man inte lyfta det. Det är liksom i princip allt som anklagas för att vara antisemitiskt i de här rörelserna är bara anklagelser från höger. Och det är en vapenisering av antisemitismbegreppet för att skydda Israel. Och jag tycker ju att det finns en sån mekanism. Att man använder det lite förberett för att bara stämpla alla protester som antisemitiska. Och i Tyskland har det gått väldigt långt. I Sverige tycker jag att det finns en sån tendens. Samtidigt så tycker jag att det då och då förekommer antisemitism och att man måste påtala det. Det är den linjen har ju Flamman drivit. Och så den konflikten finns ju även inom Vänsterpartiet. Där man tycker att Nooshi Dadgostar genom att ibland då säga nej till antisemitism mitt under kriget. Eller genom att, ja, som hon då sa, det fick hon ju väldigt mycket kritik för när hon dagen efter, samma dag som terrorrådet, beklagade alla de behövde israelerna och kallade Hamas för en terrorgrupp. Liksom. Att det var så här otajmat och okänsligt med tanke på att kontexten är allt förtryck mot Palestina och så vidare. Alltså den sortens konflikter finns i partiet, absolut. Och där vissa tycker att man ska inte vika sig en tum för då den så kallade liberala offentligheten, utan man ska inte acceptera den här stämplingen av palestinerörelsen som antisemitisk. Och andra som jag till exempel tycker att nej, men du måste kunna föra de här samtalen samtidigt. du kan, det är väldigt lätt att kritisera Israel utan att halka in i det där, och det har vi en plikt att göra om man är en genuin antirasist. Då ska man vara mot all rasism, antisemitism, islamofobi, allting. Annars är du liksom inte en antirasist, tycker jag.
Mm. Okej, okay, jag tycker vi har fått en ganska bra bild av den här konflikten och hur man ska tänka kring den. Är det någonting jag har missat som ni tycker lyssnarna ska ha med sig innan man tänker vidare, som inte mina frågor riktigt har fångat? Daniel, har du någonting du ytterligare vill föra fram?
Nej, jag tror väl att vi har fångat det mesta.
Ja, Leonidas, du har på ditt håll någonting ytterligare du vill, som du tror är viktigt för att förstå det här?
Jag tycker det. Jag är supernöjd. Jag tycker det. Vi fångade det med sig. Det var bra.
Mm. Toppen. Då säger jag tack till er båda. Stort tack Leonidas Aretakis och Daniel Svedin för att ni gästade mig idag. Tack så mycket.
Tackar.
Och stort tack också till er som har lyssnat förstås på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har förslag och idéer på ämnen ni tycker vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar ni till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.